Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle.
Och Daniel Johansson.
Vi fortsätter med hatten idag, Daniel, va?
Hatten, ja. Då ska jag dra redan, eller ska du säga något innan?
Vi kan säga att om man vill så kan man ju ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete.
Just det, man kan swisha 123-100-8457 och märka det med
FFG.
FFG.
Podd eller gåva eller vad man nu vill. Bara att man skriver FFG först så kommer det fram.
Så ska vi fortsätta med våra sommaravsnitt. De kommer väl gå nu under sommaren.
Ja, och då är det hatten. Det är att vi drar en bibelvers helt enkelt ur vår fiktiva hatt här.
Som vi samtalar om.
Så varsågod Daniel,
okay, då drar jag en till. En till här, får vi se vad som dyker upp. Ska jag öppna upp den?
Ja.
Oj, nu ska vi se här. Predikaren 7, är det 7-7 eller 7-1?
7-1.
7-1 ska det vara, okej. Okay. Min kunskap om predikaren är inte så god att jag kan dra exakt utan till här vilket ställe det är. Det kanske du kommer ihåg.
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Har du bara skrivit bibelställen så där utan att ens kolla vad det står där?
Ja, nästan.
Okay, alltså, okay.
Min tanke var att min hustru skulle göra det egentligen, att hon skulle skriva ner det, men så blev det inte av. Fick jag göra det själv.
Just det. Ja, det här är ju lite intressant ställe på det här sättet, för att om man slår upp det här stället i sin bibel och så letar man efter kapitel 7 så börjar den med vers 2. Men den står då i slutet på kapitel 6, och här så moderna utgivare tänker att den har mer att göra med det föregående än det efterföljande. Och därför så står det då, vem vet vad som är gott för en människa i livet under de dagar hennes förgängliga liv vara, vilka hon lever som en skugga, och vem kan säga en människa vad som efter henne kommer att ske under solen. Tänkvärda ord.
Det är det. Om vi ska bara gå in i lite så här, så tycker jag att predikaren har många tänkvärda verser.
Många tänkvärda verser, många viktiga ord. Men också, vilket man kanske inte tänker på så ofta, det är ju alltså vikten av att läsa predikaren på rätt sätt. Det vill säga, man kanske inte ska ta, om man bara tar varje enskild ord ur sitt sammanhang, så är det en viss risk för att missförstå dem. Därför att jag åtminstone har den uppfattningen, och det är många utläggare, nämligen att de här slutorden som kommer i kapitel 2, det är de som fångar upp det allra väsentligaste här. Det vill säga en del av det som finns här är så att säga mänskliga reflektioner över hur livet kan te sig. Men vad är i sist och slutligen det viktiga? Jo, det är frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Gud ska föra alla gärningar fram i domen. Allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont, det ska uppenbaras. Och om det nu i vår vers står att människan inte vet vad som följer efter henne, så kan vi förstå det utifrån sitt sammanhang att ja, vårt liv är begränsat. Och jag vet inte vad som blir resultatet av min gärning här på jorden. Jag vet inte om jag har barn och familj, vad som ska ske med dem när mitt liv är slut. Jag kan samla in all livsvisdom som finns. Jag kan samla in all rikedom, alla vackra ädelstenar eller någonting. Men när väl livet är slut så är det förgängligt. Men det kan ju också hända att något som man gör i livet kommer att ha en bestående verkan. Och det är en kristen erfarenhet och en kristen uppmaning att det händer att det vi ber om här i livet inte får ett bönesvar som vi förväntade, men det kanske bönesvaret kommer efter att vi har slutat detta livet. Låt säga att man har ett barn som har gått bort från Gud, och man ber att Herren ska kalla det tillbaka, och man ser aldrig något resultat av det så länge man lever. Och så kanske det händer att det går någon tid efter ens bortgång, och så kommer det barnet till besinning och återvänder till föräldrarnas tro. Men om vi nu ska svara på den frågan, och vem kan säga en människa vad som efter henne kommer att ske under solen, så ger ju slutversen något som är definitivt för alla människor, att allting ska föras fram i Herrens dom.
Jag tänkte just att det som du läste i slutklämmen här, eller vad man ska säga, att man ska hålla alla Herrens bud.
Ja, frukta Gud och håll hans bud. Det höll alla människor till.
Men vi kan ju inte hålla hans bud. Men i alla fall en grekisk översättning av att hålla buden vet jag ju är att man bevarar buden.
Mm-hmm.
Så att det är inte så att vi kan hålla buden av egen kraft, utan men vi kan ju bevara dem i vårt hjärta.
Ja, och det vill säga att vi håller fast vid dem. Vi håller det för sant att det här är ett något riktigt som kommer från Gud, och det som är det som vi ska leva efter. Det ligger i att hålla buden, att så att säga inte bortförklara någonting eller strunta i någonting. Sen är det en annan fråga om man så att säga på ett fullkomligt sätt kan uppfylla dem. Men vad den här säger kort och gott är ju så att säga att jag ska ha min fruktan. Och det här är ju ett Bibeln, ett positivt ord, inte bara alltså fruktan i meningen rädsla. Men jag ska hålla Gud för den som är helig, den som har skapat allting och den som inför vilken jag är skyldig att leva mitt bud. Jag fruktar honom och förtrösta på honom. Det här ligger väldigt nära Luthers förklaring till buden också, va?
Mm.
Frukta och älska Gud över allting. Ja, och så att jag tror att just det här stället som nu kommer i slutet då på ordspråk eller predikaren, det är något som finns bakom Martin Luthers förklaring till buden. Och hålla hans bud, det vill säga jag håller Guds ord för sant och för riktigt.
Men det som jag tänker med att frukta, det är ju också så här att man vill ju inte göra någon som har gjort så mycket gott för en någonting ont. Så det ligger ju också i frukta.
Ja. I frukta ligger mycket. Vi kan diskutera den nya översättningen i folkbibeln som översätter med vörda. Vilket jag många är lite kritisk till. Men
det tar ju bort dess historicitet också.
Ja, men i frukta ligger ju något av det som innebär att vörda också.
Men ja, självklart. Men ja. Det ligger mycket mer.
Ja, ja.
Men det står här också att under de dagar hennes förgängliga liv varar, vilka hon lever som en skugga.
Mm. Det knyter ju an till det som är något av en röd tråd, eller det som jag tror väldigt många kommer ihåg från Ordspråksboken. Förutom det vi citerar nu från slutklämmen då, att frukta Gud och hålla hans bud, så är väl orden om förgängligheten något som många kommer ihåg. Dessa förgänglighetens förgänglighet, eller som det står, förgänglighet och återförgänglighet. Förgänglighet och återförgänglighet, allt är förgängligt. Det slår inte an någon positiv ton i början. Det är ingen, ska vi säga, särskilt positiv skapelseteologi här i början. Vad vinner en människa med all sin möda hon gör under solen i den tredje versen? Det knyter också an till det som du har gjort som vårt lilla ord, va?
Mm.
Att man ser att ingenting är bestående. Sen prövar ju predikaren olika sätt att leva. Att helhjärtat kasta sig in i olika ting. Njutning till exempel. Eller rikedom. Men konstatera att det är förgängligt. Vishet och annat. Va? Och sen så ser han människans lott. Ensamhet. Andra svårigheter som möter. Vi får ju säga att detta är livet här på jorden när man inte tar Guds existens i beaktande. Dels att man inte tror att Gud existerar. Det blir en enorm skillnad hur vi ser på livet om vi tror att det finns en god allsmäktig skapare som har skapat allt. Och att han fortfarande styr och upprätthåller allt. Och att jag som människa är i kraft av att vara en skapad varelse förväntas att leva mitt liv i riktning emot Gud och leva det i enlighet med hans vilja. Det är det som är frukta Gud och hålla hans bud. Så om vi lägger fokus på allt det förgängliga här och den liksom nästan, vad ska vi säga, det är som en våt filt som ligger över beskrivningen av det mänskliga livet, och många människor kan ju dela den här erfarenheten och även en kristen kan göra den erfarenheten. Så kommer ju ändå slutklämmen att okej, livet är sånt, men vad är din uppgift? Och det är det. Det är att frukta Gud och hålla sig till hans bud, hålla sig till hans ord. Och sen så finns det finns faktiskt en räkenskapsdag, för det är ju slutet där du ska bedömas utifrån hur du har levt ditt liv.
Jag tänker på den här slutversen, eller slutklämmen på versen här. Som är, och vem kan säga en människa vad som efter henne kommer att ske under solen?
Ja, vad är svaret på den frågan? Vi kan uppfatta det som en retorisk fråga, ja, det vill säga ingen kan säga det.
Nej, om inte Gud kan säga.
Men
en kan.
En kan. En kan säga, nämligen
Gud.
Gud kan säga. Och det finns, vi kan väl lägga till det, de människor eller generationer som senare lever kan ha någonting att säga om vad som kom efter den här människan. Och kan också, det är ju hela historiestudiet handlar ju om hur människor har levt sitt liv och som vad som blev konsekvensen av deras liv på jorden.
Jag tänker ju också att det är lite en tröst det här, hur man nu väljer att se det, va? Att om det inte har skett nu under min levnad att mina barn eller någon annan har kommit till tro, så kanske det sker under solen när jag är borta.
Ja, ja.
Så det finns ju en tröst.
Absolut.
I det här också.
Ja, ja.
Beroende på vilken ingång man har, om man är pessimist eller optimist, va? Men det kan ju vara att om man är pessimistiskt lagd så läser man det på ett sätt. Är man optimistiskt lagd så läser man det på ett sätt.
Ja. Men i de här verserna, 7-1 som vi nu har talat lite om, men även i stort sett boken som helhet, så vill jag understryka det, att det är viktigt att man läser det här, mycket av det här pessimistiska budskapet, i ljuset av själva slutklämmen på boken.
Tack Daniel för det här.
Tack Kristoffer.
Vi säger att om man vill så kan man ge en gåva till församlingsfakulteten och poddens arbete på Swish 123-100-8457. Märker man det med FFG-gåva eller FFG. Och så säger vi att vi hörs igen nästa vecka.